samtidigt så är ju de här högtiderna som vi firar varje år, påsken och julen, och någon predikant som jag läste för några år sedan sa det att det är ju de helgerna som är de svåraste. För du ska använda samma text varje år, och så vill man ju ha någon extra knorr varje år också. Man vill ju inte ha riktigt samma budskap varje år. Så det tyckte han var det svåra. Men vi ska utgå ifrån Johannes evangelium och läsa texten ifrån Johannes kapitel 19, vers 16 och framåt. Det tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt, jag är judarnas kung. Pilatus svarade: det jag har skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas: jag förstår. Där stod en, nu ska vi se så jag läser. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod en kruka full med ättikvin, och det satte en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut. Och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas: inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger: det ska se upp till honom som det har genomborrat. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar för den här berättelsen, och vi tackar för att den är så i många avseenden utförlig för oss. Att vi kan känna och vi kan se, vi kan stå där på Golgata och se den här händelsen inför oss, Herre. Och vi lider med det, Herre. Och vi ber om öppnade ögon, Herre, till vårt hjärtas dörr nu. Att du ska tala in i våra liv. Vad säger du oss idag? 2000 år senare med det här. Herre, låt oss förstå att det här är verkligt. Och det här har en inverkan i våra liv idag som är viktig. Som är viktig för hela mänskligheten idag, Herre. Låt inte den verkligheten gå förbi oss, utan låt oss förstå vad den här korsfästelsen innebär för oss, Herre. Kom, helige ande. I Jesu namn. Amen. Det var ju ganska många paralleller som Jesus drar här till gammaltestamentliga saker som inträffade. Och vi ska titta på några av de här historiska grejerna som händer i texten här. Och som faktiskt finns, alltså det talar ett bildspråk till judarna speciellt vid den här tidpunkten. Judarna, de firade påsken till minne av den natt när de i all hast fick lämna Egypten. Där de varit slavar i flera hundra år. Och vi ska börja med att titta just på varför avrättningen av Jesus inföll just den här helgen. Alltså det finns ju trots allt 51 helger till på ett år. Skulle Jesus kunna säga, förlåt far, jag missar den helgen. Kan vi ta det nästa helg? Nej, det går ju faktiskt inte. För det är så förankrat i deras tradition. I judarnas tradition. Det var tvunget att ske just den här helgen. Det fanns liksom ingen annan plan för Gud. Det var den här helgen. Enligt evangelierna så är det tredje gången som Jesus är i Jerusalem. Och det är utifrån hur många gånger han är i Jerusalem som han har räknat ut att det är nog så att det är ungefär 3 år som han är där. Som han är på plats och som han utför sin gärning under de här 3 åren. När Jesus blivit korsfäst och skylten över hans huvud satts upp så blir de judiska ledarna, de blir irriterade. Dels för att det står på 3 olika språk antagligen. En oerhörd provokation egentligen från Pilatus sida. Men egentligen så var inte det så konstigt. Jag tror till och med att Pilatus tog tillfället i akt här att provocera dem. För de hade hotat med upplopp. De hade hotat med att han var illojal mot kejsaren. Och han såg ju sitt tillfälle att ge igen här. Och det här ville de ju inte höra. Att han var judarnas kung. Det ville de inte skulle stå där. Det stod på 3 olika språk. Och mycket folk var i Jerusalem. Och mycket folk såg det här. Och de upplevde ju att Pilatus smutskastar hela deras folk och hela deras tradition. Men han hade ju på fötterna. För det var precis det här som de anklagade honom för. Att han var judarnas kung. Att han sa sig vara det. Så det var ingenting han tänkte ändra på. Och vilken tid på året är bättre att välja än just den helgen som så tydligt firades för det judiska folket för att Gud räddade sitt folk från slaveri. Och egentligen så gör han det ju nu en gång till. Han frigör allt folk från sitt slaveri genom det som Jesus gör. Och Jesus är det offerlammet som krävdes här. Det här är startpunkten på det nya förbundet. Vi ser en annan bild också i när soldaterna delar kläderna mellan sig. Mellan den första och den sista Adam. När den första Adam på grund av synd är tvungen att träda ut i världen så förser Gud honom med kläder. Gud ser till att han inte går ut naken utan han får kläderna på sig. Men när den sista Adam tas ut ur världen så blir han av med sina kläder. Och det blir slutet på den här perioden som är mellan den första Adam och mellan den sista. Han sätter liksom stopp där. Och så går vi in i den nya tiden. Det är den tiden som vi lever i nu. Fortfarande lever i den tiden. Och det blev ju så tydligt. Det här är ju såna här bilder som, det här kan vi ha lite svårt att greppa. Men för de samtida, för lärjungarna som ser att det är verkligen en ny tid vi går in i nu. Det var ju verkligen så att han var den sista Adam. Och han går ur världen på samma sätt som den första kom in. Och så lösgör han allting. Så när Jesus, för att uppfylla skriften, säger att han är törstig. så kommer ytterligare en bild till oss som har med påsken att göra. Då tar man en isopskälk och sträcker upp den till Jesus. Isopskälken var ju det man använde för att pensla blod runt dörrkarmarna i Egypten för att dödsängeln skulle gå förbi. För att han inte skulle gå in och ta de förstfödda i de husen som han gick förbi. Utan han gick förbi. Och Jesus är den dörrkarmen och det blodet som har offrats för våran skull. Och med den här isopskälken som på samma sätt användes för att pensla runt dörrkarmen så att dödsängen går förbi, så används isopskälken som en bild för Jesus som den dörrkarmen som vi kan gå in i idag för att dödsängen ska gå förbi våra liv. Det är ju en ganska skarp bild egentligen. När man pratar om evangeliet så kan man omöjligtvis undvika den här oerhörda, djupa, vassa bilden som är, om vi vänder på det. Dödsängen går förbi våra liv för att vi har trätt in i den dörren som Jesus öppnade med sitt liv. Jesus är Guds lamm vars blod spilts på dörren genom vilken vi måste gå igenom. Som det står i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Det är Jesus som är den dörrkarmen idag. Den dörren. Och vi kan bli räddade genom den porten. Jesus sista ord sen, det är fullbordat. Man kan ju tänka att nu är det slut. Nu är det inget mer liksom. Men det här är ju det här ropet av total seger. En total seger och ett fullständigt nederlag för fienden. Det är verkligen Gud som har kontroll. Det är verkligen Gud som har kontroll i det här läget. Det är ingen annan. Det är Gud som har kontrollen. Och hans motståndare får ju en sån total förlust egentligen. Och utan att förstå det. För de förstår ju inte det. De förstår verkligen inte den förlusten. Det är fullbordat, säger han. Vad innebär det att något är fullbordat? Egentligen är det lättast att ta den här bilden till när Jesus kommer tillbaka sen och så möter han lärjungarna på stranden. När de har varit ute och fiskat. Så säger han så här till dem i Matteus 28:18. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. All makt. Han säger ju inte att han har fått ganska mycket makt. Eller i stort sett all makt. Han säger att han har fått all makt. Och när vi kopplar det till att han har sagt att det är fullbordat. Så tänker vi. Nej, men när något är fullbordat, kan vi tillföra någonting överhuvudtaget? Någon slutfinish på det eller något? Nej, när något är fullbordat och vi tänker oss att Gud, den som har skapat hela världen, säger att det är fullbordat. Då finns det ingenting mer vi kan tillföra. Det är fullbordat. Det finns ingenting mer vi kan göra som människor. Inget mer. Inget, det är fullbordat. Ändå så använder vi oss själva som utgångspunkt, tror jag, många gånger som människor. Vi ser hur svårt vi har att nå upp till de idealen som vi har i olika delar av våra liv. I hur vi ska se ut och hur vi ska vara och hur vi ska bete oss och så vidare. Eller så lägger vi skulden på andra och så förväntar vi oss mer av andra än vad de kan bära. Och så i det här så säger han att men det är fullbordat. Vi strävar ändå mot den här perfektionen runt om oss. I de vi har runt om oss. i våra barn och i oss själva, i våra kyrkor, så vill vi att det ska vara fullbordat. Men det är redan fullbordat. Allt är redan gjort och utfört för oss. Vi kan ta emot av det. Och det är det vi ska dela ut av. Den gåvan som vi har fått. Att det redan är fullbordat. Så i det här då, för som människor så lämnas vi lite rådlösa. Men vad ska vi göra då om allt är fullbordat? Vad är min uppgift i det här? Vad är min uppgift om det redan är fullbordat? Då finns det ett bibelord som jag har återvänt till och som jag älskar ifrån Mika. Kapitel 6 och vers 8. Han har låtit dig veta om människa vad det goda är för något. Ingenting annat begär Herren av dig än att du gör det som är rätt. Älskar barmhärtighet och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud. Vad är det att göra rätt? Ja, det är ju egentligen hur behandlar vi dem vi har runt om oss. Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud, inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta, säger Paulus. Och ändå så kan vi inte släppa det här att vi måste prestera. Det måste till någonting mer för att vi ska lyckas, för att vi ska få till det här, för att det ska fungera, för att vi ska kunna vara kyrka. Och så börjar vi på något sätt. Hur gör vi människor när vi inte tycker att det fungerar? Det finns olika vägar vi kan ta här. Vi kan söka, vi kan vända oss till oss själva. Vad är det för någonting? Vad finns det i mig? Eller så vänder vi oss till dem som vi har runt om oss. Och jag tänker i världen, i våran värld, så är det ju så att när någonting inte fungerar så rensar vi ju bort det. Så tar vi bort det som inte fungerar. Då måste det ju vara det som det är fel på, eller hur? Alla sargade, eländiga, bortglömda människor. Vet ni vad Jesus gjorde med dem? Han tog dem och så lyfte han in och ställde dem i mitten. Han ställde de trasigaste människorna i mitten. Och så talade han om för fariserna att här ser ni dem som Gud älskar och som jag har kommit för. De förlorade fåren. De som ännu inte har fått någon plats. De som ingen vill ha med att göra. De tog han och lyfte in. Han gjorde motsatsen till det som fariserna gjorde. För fariserna, vad gjorde de? De rensade ut det som inte passade in i idealbilden. Av vad tro var. Av vad det judiska folket skulle göra för någonting. Det rensade han bort. Eller de rensade bort det. Och Jesus tog dem och lyfte in dem i centrum. Så vi måste ju rannsaka oss och fråga oss själva, vilken Jesus är det vi predikar idag egentligen? Vilken Jesus är det vi predikar? Är det han som tar de här trasiga människorna och lyfter in dem i mitten? Eller är det en annan Jesus? Jesus, han gick på den här vägen som Mika beskriver. Han gjorde det som var rätt. Han älskade barmhärtighet. Och han levde ett liv i ödmjukhet inför Gud. Och vad ledde detta fram till? Jo, hans död. Vad är då ett kristuslikt liv? Vad är ett kristuslikt liv? Det är att leva i ödmjukhet inför vår Herre. göra det som är rätt och älska barmhärtighet. Och så leder det ändå till korsfästelse. Det är att leva Kristuslikt. Det är den vägen som Herren har gett oss att vandra. Och den kommer att leda till döden. Jesus han säger att vi kan vänta oss samma lön som han har fått. Och då menar han ju givetvis att vi kommer att erfara otroliga genombrott. Otroliga segrar. Men också oändlig kamp. Oändligt motstånd. Vi kan läsa i Matteus kapitel 10. Lärjungen står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Och en lärjunge får acceptera att det går med honom som är hans lärare. Och tjänaren får acceptera att det går med honom som är hans herre. Om nu husets herre har kallats Belzebul kommer man naturligtvis att säga samma sak om dem som är medlemmar i hans hushåll. Vad ledde korsfästelsen fram till? Jo, den ledde fram till en oändligt mycket större seger för hela mänskligheten. Jesus säger det, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så när vi talar om det här, vad är det vår kyrka egentligen? Jag läste en artikel för många år sedan om en pastor som det gick upp för honom helt plötsligt. Vilken otroligt stor synd han levde med i sitt liv. Och han bara kastade sig på sina knän och bad om förlåtelse. För att han inte hade levt ut evangeliet. Och vet ni vad han hade kommit fram till? Jo, att han inte hade gjort någonting för att de som var utstötta, de som ingen ville ha med att göra, skulle få komma in i mitten i församlingen. Och han sa det, när han började med det så började de stjäla saker i kyrkan. Och det började bli riktigt jobbigt faktiskt. Men välsignelsen ifrån Gud över det, det är ju den som vi vill ha. Sen är vi inte kallade till något enkelt liv. Inte någon av oss. Vi är kallade att gå samma väg som Jesus. Att leva i ödmjukhet. Och ändå gå vägen mot korsfästelsen. Inget enkelt liv har han erbjudit oss. Idag så vill vi hellre, jag ska ta en bild här som är lite humoristisk mitt i det här faktiskt. Idag vill vi hellre följa Homer Simpson som säger så här. Om något är svårt att göra så är det inte värt att göra det. Och det ligger någonting i det i hela vårt samhälle egentligen. Men det får aldrig träda in i kyrkan, in i våran mitt, in i det som vi håller på med. Det får inte färga oss. För vi har något annat. Vi ska vara ett salt i världen. Ett salt, det skiljer sig från världen. Det säger att nej, men det här kommer att bli svårt. Det här kommer att bli jättejobbigt. Det ingår i hela paketet. Det finns ingen seger utan korsfästelse i Bibeln. Det finns ingen seger utan korsfästelse. Ser jag på mina, om man säger, andliga förebilder som jag har läst om och som jag har följt och som jag har sett upp till och så vidare, så är det ingen av dem som vittnar om andliga framgångar utan totala nederlag ibland. Total korsfästelse. Precis just det som vi i allt vi har och allt som vi bär på i våra kroppar vill skjuta ifrån oss och inte vill ha att göra med. Precis det måste vi gå igenom. För det är det som rustar oss. Det är det som gör oss att vi inte blir stående med ett ben i två världar. Utan det är det som gör att jag börjar luta mig med hela min tyngd mot Jesus. Det är det enda som får mig att göra det. Precis just det som jag vill skjuta ifrån mig. Vi kommer att få lida mycket för det här. Gör det som är rätt. Älska barmhärtighet och leva ett liv i ödmjukhet inför Gud. Men du kanske säger så här nu, men det här är ju helt sjukt. Det här är ju helt sjukt. Ja, men det är det. Det är helt sjukt. Har du någon gång funderat på varför den största gruppen människor som är förföljda i världen är kristna? Alltså kristna som står just för det här. Gör det, att man står för att göra det som är rätt. Älska barmhärtighet och leva ett liv i ödmjukhet inför Gud. Och det gör att den här gruppen i världen är den mest förföljda gruppen. Alltså djävulen, han vill inget heller än att förgöra och splittra och mörda. Men korsfästelsen är en seger. Alltså kraften i evangeliet utlöser högsta aktivitet hos djävulen. Och det är samma kraft som kastar ner Satan från himlen. Och det är samma kraft som uppväcker Jesus från de döda. Och det är samma kraft som bor i oss idag. Det är det vi bär i oss idag. Så samma segrar kan vi få komma och se här ute på öarna. Men det är ingen enkel väg. Och det kommer aldrig att vara det. Vi kan ha perioder av segrar. Men vi kommer att ha perioder av vånda och korsfästelse i våra liv. Vi ska ta och sammanfatta som kortast. Det kristna livet, det handlar om att göra det som är rätt och älska barmhärtighet och leva ett liv i ödmjukhet inför Gud. Det här livet levde Jesus och det ledde fram till att han korsfästes. Och han säger att vi har inget annat att vänta. Men vilket liv lever jag? För det finns ju ett val i det här också. Herre, överlåt mig mer till den väg som du vill att jag ska vandra. Den bönen tror jag att vi behöver ta i vår mun lite oftare ibland. Amen. Vi ber tillsammans.